Välkommen till Träning utan trams. En podcast där varje vecka ger dig ofiltrerade insikter och principer för att bemästra kost, träning och mindset så att du kan lyckas bättre i jakten på en hälsosammare kropp med mindre fett och mer muskler. Mitt namn är Jonathan Fogelberg. Jag är entreprenör och online coach som har hjälpt över 3000 personer till en snyggare spegelbild och bättre hälsa. Att jag har startat denna podcast är för att otroligt många människor där ute är feta, ohälsosamma och otränade. De flesta är det på grund av okunskap och jag vill inte att du som lyssnar på den här podden ska vara en av dem. Så tack för att du vill spendera några minuter av din tid här med mig idag. Nu kör vi. Okej, avsnitt 29. Även detta avsnitt spelas in från huvudstaden. Strax innan ska jag iväg här för ett sista möte. Sen ska jag ta mig hela vägen till flygplatsen som Gud glömde och därifrån åka hemåt. Men jag måste säga att som skåning är man uppväxt till att vara lite av en Stockholmskritiker. Det hör liksom till om man är skåning. Men detta har varit en otroligt vistelse med givande möte, projekt, mat och nöje. Stockholm har verkligen levererat. Så jag får vika mig lite där. Det är en ganska hygglig stad ändå. Men ett par nya spännande projekt är påbörjade som alla kommer att synas i sociala medier mer eller mindre. Andra kommer man kanske höra på poddvägen, vem vet. Och ett par nya produkter är spikade för Optimized Nutrition. Så jag ser väldigt mycket fram emot det också, hur ni kommer ta emot de produkterna. Och innan vi går in på dagens ämne vill jag också skicka ut en stor shoutout till den skickligaste naprapaten jag någonsin träffat och stött på. Adam Kotknackare. De senaste åren har jag faktiskt tappat hoppet helt för naprapater. Nästan bara upplevt att jag får mer besvär efter jag besökt dem än innan. Så jag har inte varit hos någon på över 3 år för det finns ingen som jag har litat på nog för att gå dit. Men ja, de har haft en del kontakt senast och det började först då ett par av mina klienter hade hyllat honom så mycket. Så jag var tvungen att se vad det var för kille. Och baserat på det så har jag sen föreslagit honom för mina klienter som är i behov av hjälp och massa saker som han kan fixa. Alla, verkligen alla, har varit supernöjda. Och nu måste vara där själv och jag kan bara stämma in i den hyllningskören. Efter 30 minuter där så är både min axel och nacke helt fritt från låsningar. Vilket ingen annan naprapat någonsin kunnat lösa. De har då bara skyllt sin uppenbara, nu i efterhand, okunskap på att jag har haft för mycket muskler och bara fått bort en del av problemen jag faktiskt gick till dem för. Och sen har de bara sagt, ja men du har så mycket muskler så det är så här. Adam behövde 30 minuter, jag kan nu inte sluta snurra på huvudet här eller veva runt med armen för det känns lite för bra. Jag bara väntar på att någon ska klicka till och gå tillbaka till låsning, men det är ett par timmar sedan nu och det känns fantastiskt. Så detta är helt osponsrat. Jag betalar för besöket, men om ni har besvär och bor i Stockholm med omnejd, Adam är det bästa alternativet ni har för att fixa detta. Jag skulle gått så här långt och sagt, det är värt att åka en bra bit för det här. För jag har aldrig träffat på någon som är så skicklig som hittar felet så fort och kommer med en lösning. Så kolla upp honom på Instagram också där han heter Adam Kotknackare. Jag tar någon länk i profilen om ni behöver boka tid. Sen också en stor shoutout till Albin Edberg, andrapristagaren i Kockarnas Kamp som hjälpte oss med smaker för våra nya produkter här på Optimize. Det är inte alla marker som har stjärnkockar för att godkänna smakprofiler vid smaktestningar. Så jag pratar för hela Optimize när jag säger att vi uppskattar din expertis något extremt i detta, Albin. Och till alla våra klienter, för er som är kvar med oss i höst, det finns spännande planer som kommer bli exklusivt för er när det kommer till dietmat. Men så säger vi inte. Men hur som allt, denna vistelse får 10 av 10 poäng och med det så styr vi också in avsnittet mot dagens ämne som har 10 frågor från följare på Instagram. Jag körde en Q&A här i början av veckan och fick in över 300 frågor. En del svarar på och sen tänkte jag att jag tar 10 frågor till här i poddformat för det är omöjligt att svara på alla. Så jag läser helt enkelt upp frågan, jag läser upp avsändaren och därefter ger jag mitt svar. Så att ni hänger med här. Så ni kommer få svar på hur man jämnar ut olika kroppshalvor, hur man lägger upp en diet och tiden efter, eller hur man lägger upp tiden efter en diet, varför jag äter 20 ägg om dagen och varför jag åt 10 kilo fisk med ben på min första diet. Bland annat kommer ni få svar på det. Men vi drar rakt in på det. Fråga nummer 1 från Caroline Markström. Är riskakor bättre än majskakor eller är det same same? Och jag skulle vilja sagt så här, är ris och majs same same eller skiljer det? Det skiljer ganska mycket. Så om det är så att du tänker äta riskakor i syfte att det ska vara så optimalt som möjligt, så äter du just riskakor, inte majskakor. För jag antar att du aldrig heller äter liksom en stor mängd majs efter ditt träningspass i med kyckling, utan man äter ris och kyckling. Ris är en överlägsen kolhydratkälla mot majs. Så att det är inte same same, utan välj ris, det är bättre. Jag håller med om att majskakor är godare, men riskakor är bättre. Fråga 2 från Kenny Pontén. Hur ska man göra efter en def? hoppa upp direkt till det normala intaget eller stega? Och det är samma här, om jag använder lite logik, hur gör man vid en diet? Går man direkt ner till det lägsta kaloriintaget man klarar av eller går man liksom stegvis dit? Detsamma gäller när man ska upp i vikt när man vänder ner. Du ska göra precis samma steg upp. Om du vid en diet, låt säga, du sänker kanske 200 kalorier varje gång du når en platå. Låt bara säga det, men man kan sänka mer och mindre, så ta inte de här siffrorna för något annat än ett exempel. Men låt säga du når en platå i din diet, du sänker 200 kalorier, du kör ett par veckor, du når en platå, du sänker 200 kalorier. Samma gäller när du ska gå upp i vikt. Du måste stega upp det, därför så många blir smällfeta direkt efter en diet och går tillbaka direkt där de var. För att det du också nämner i din fråga, det normala intaget. Ta bara detta med dig. Det normala intaget du låg på innan en diet, det var det intaget som fick dig att se ut på det sättet du gjorde innan din diet. Så att man kan också vända på frågan, vill du se ut så som du gjorde innan din diet väldigt, väldigt fort? Eller vill du se ut mer som du gör när du har avslutat din diet? För att hoppa direkt upp till det normala intaget kommer också direkt ge dig den normala looken du hade innan du startade din diet. Så jag skulle verkligen avråda dig från att hoppa upp till det normala direkt igen. Gå väldigt långsamt upp. Max en ökning på 100 kalorier varannan vecka. Det är så man håller en form efter en diet. Och ja, det är otroligt jobbigt. Och i många fall är det mentalt mycket jobbigare än att faktiskt gå ner i vikt. Det är att gå upp sakta. För man har ofta en hunger som gör en påminn om att det känns som man behöver äta oftare. Så det var den långa versionen. Den korta versionen är hoppa absolut inte alls direkt upp till det normala intaget. Så jag skulle få kortat svaret. Fråga 3, och här är två frågor i den, för de går lite åt samma håll. Mohammed Aziz, hoppas allt är bra med dig Mohammed. Äter du 15 hela ägg om dagen? Och Elin Tapper ställer en liknande fråga. 15 ägg om dagen, frågetecken, blir nyfiken på matkostnad per månad. Och det här härstammar också på att jag på Instagram i någon av de tidigare frågorna skrev att jag åt 15 ägg om dagen. Men det stämmer någonstans mellan 12 till 20 ägg drar jag i mig om dagen. Ägg är i min mening ihop med kött det absolut bäst du kan stoppa i kroppen. Ägg innehåller alla vitaminer utom vitamin C. Det är så fyllt med näring och det är ett otroligt bra livsmedel. Så att jag äter någonstans mellan 12 till 20 ägg per dag beroende på hur kostnaden ser ut. Och min matkostnad, alltså ni får tänka på att jag bor i Dubai. Det är betydligt billigare att köpa mat i Dubai än vad det är i Sverige. Det har jag märkt nu när jag hyr en lägenhet här i Stockholm. Och det är ganska dyrt med mat i Sverige, det är det. I Dubai så ger du någonstans i svenska mellan 1,50 och 1,70 per ägg. Och här i Stockholm så köpte jag nu 12 pack för jag tror det låg där på 3,80 per ägg. Så att jag har mindre än hälften när det kommer till kostnad per ägg. Men total matkostnad per månad tror jag ligger någonstans runt 5000 kronor. Det är min största månadsuppgift utöver hyran faktiskt. Så att samtidigt inget jag tycker personligen man ska snåla med. Det finns andra saker man kan ta in på. Men vad du stoppar i kroppen. I alla fall i min mening det du borde lägga mest pengar på. För det kommer till stor del styra hur du mår och hur din kropp mår, hur den ser ut och hur väl du kan stå emot sjukdomar, krämpor, skador och bara ha mer energi i kroppen. Så att det är inget jag skäms över att lägga mycket pengar på mat för att jag tror det är en investering för framtiden. Fråga 4 från Rasmus-SSS. Tips åt bra, billigt animaliskt protein för en som studerar. Nu har jag inte exakta prislistor framför mig men jag kan dra en story om min första tävlingsdiet. Så käkade jag ganska mycket Alaska Pollock. Dels för att det var betydligt billigare och sen så för att det också är så kul i efterhand. Jag kan motvilligt erkänna, jag trodde på myten att fisk gav tunnare hud. För det var ett par gamla bodybuilding-ikoner som sa det, att äter man vit fisk så blir huden tunnare. Jonathan, 22 år gammal, trodde på det. Sen åt en jävla massa fisk för att huden skulle bli tunnare. Nu i efterhand kan jag säga nej, gå inte på den myten, det funkar inte så. Men i alla fall, jag tror att Alaska Pollock är bland det billigaste animaliska protein du kan stoppa i dig. Det smakar väl också därefter, det är väldigt få som tycker det är gott. Och jag var då på, jag vet inte om det var Willys eller Hemköp eller någonting. Och de hade en kampanj på någon Alaska Pollock, det var liksom nästan halva priset. Och jag bunkrade min kundvagn, kom fram till kassan och la upp, jag vet inte, det var 20-30 påsar. Jag tömde frysen på Alaska Pollock. Och vad jag missade var att det gäller bara två påsar per kund. Sen var kön full och jag ville inte vara pinsam, så jag bara, nej men jag ska ha allt, så jag iskall, precis som jag hade räknat på det, vilket jag inte hade. Så jag köpte alla Alaska Pollock, och när jag kom hem så inser jag också att den inte är benfri. Det är sådana filébitar med ben. Så att det är väl egentligen det billigaste. Det är kanske inte vad jag skulle föredra att äta. Men tips när det kommer till billigt animaliskt protein överlag. Alltså whey är inte på något sätt veganskt eller så. Det kommer ju från mjölk, så det är ju från djurriket från början. Och whey är per krona protein du får det billigaste. Så att är man ute efter att kapa matkostnader, så skulle jag föreslå att man har i alla fall hälften av det dagliga intaget från ett kvalitativt proteinpulver. För även om du köper ett dyrt kvalitativt proteinpulver, så är per gram protein du får från pulver kostar dig mindre än hälften än vad gram protein från kycklingfiléer. Så att det är väl egentligen mitt tips. Alaska Pollock, 50% av måltiderna, och ett kvalitativt whey från Optimized Nutrition, hälften av måltiderna, så är du safe. Se till att det inte är ben i Alaska Pollock, för det är otroligt tråkigt att äta. Fråga 6. Hur skulle du göra efter en dag med pizza och lösgodis? Mindre kalorier i en vecka? Från P. Aspenberg. Nej. Jag tror att kompensationsdieta efter man har ätit något som anses vara mindre hälsosamt och nyttigt ger en ganska osund relation till kost på sikt. Jag tycker att om det är så att man vill ha en pizza och lösgodis, så bör man veta att det är inte det bästa man kan stoppa i kroppen. Men jag tycker också man ska vara medveten och vara beredd på konsekvenserna från start och veta, okej, om jag har som mål att gå ner i vikt eller ska hålla vikten, vad den må vara, och jag äter en pizza och godis, det ligger inte riktigt i linje med den målsättningen i så fall. Men så länge du är okej med konsekvensen, okej, trycka in mig en pizza och lösgodis här, så kanske kommande veckas fettförlust blir nollad rent kalorimässigt om det underskott du har haft, äter du kapp med en pizza och lösgodis. Jag tycker att man kan äta pizza och lösgodis så länge du är beredd att ta konsekvenserna. Jag tycker inte man ska komma och gnälla sig, det händer inget, när du äter saker du vet man inte borde äta om man ska äta helt i linje med den målsättning man har. Men jag tycker absolut aldrig man ska liksom kompensera, äta liksom en pizza och lösgodis en kväll och sen ska du lida för det om man nu anser att, eller antar att äta mindre mat för att kompensera bort är att lida. Det ger en ganska osund relation på sikt till mat, är jag ganska övertygad om. Så att jag skulle absolut aldrig kompensationsdiet, utan jag skulle bara bröstet och sagt okej, det här är resultatet av det valet jag tog. Nu får jag vara okej med det valet. Det var mitt val. Det är jag som är ansvarig. Det är helt och hållet mitt fel att det blev så här. Och nu får jag bara brösta det. Håll inte på att kompensationsträna, kompensationsdieta och äta mindre än en vecka för att du ska kunna äta något som du anser var lite mindre nyttigt men snaskigt och gott en kväll på helgen. Fråga nummer 7. Vad säger du om alternate day fasting från Klaubi 08? Jag ser absolut ingen logik alls i att fasta varannan dag. Inte alls. Men jag kan ju se varför folk säger att de går ner i vikt av det. Det är ungefär som jag skulle sagt till dig. Ät bara hälften av det du redan gör per dag. Kommer du gå ner i vikt, troligtvis. Om du bara äter hälften av dagarna så är det ganska uppenbart att du kommer få i dig mindre energi. Så det är samma, använd lite logik. Det finns ingen anledning. Skaffa en sund relation till mat. Lär dig lite om hur kroppen fungerar, vad kroppen behöver. Äter varje dag. Gör inga dumma grejer. Det är ganska dumt och extremt att hålla på och fasta varannan dag. Det är bara tecken på att man inte kan hantera sin relation till mat på daglig basis, utan man behöver svälta och fasta varannan dag. Det finns ingen sund anledning alls att hålla på så. Fråga 8. Bästa sättet att minska skillnader på kroppshalvor. Vänster lår vägrar komma i kapp från Ola Johansson 83. Kan jag prata om ett gott samvete? Jag har haft det hela min, om man nu ska kalla det karriär som jag var i bodybuilding och tävla. Hela min tävlingsperiod så led jag ganska mycket av det här mentalt. Det är ofta ingen annan som tänker på det. Men ska du upp inför ett par domare i såna här små speedos som visar lite för mycket hud, kan man tycka, så blir det, du blir ganska blottad och då vill du att din kropp ska vara helt perfekt. Och det var inte min, om man ser till storleksskillnad. Hela min högra sida är mer välutvecklad muskulärt. Det är så för de flesta. Har man hållit på med en idrott som är dominant för en sida sedan innan, så det är ännu svårare att komma tillbaka. Jag som spelat hockey, du har alltid ett ben du börjar ta fart med. Du har en sida dit du håller klubban som liksom trycker på med skott och så här. En sida är mer assisterande och en är mer drivande. Det är alltid en sida du tacklar lite mer med. Så att hela min högra sida är mer välutvecklad. Det är samma, kollar du någon som har spelat handboll, ena vaden ofta större, ena axeln ofta större, tennis, samma där. Så det är ofta så, och det man gör för att få rätt på det är egentligen att träna unilateralt, det vill säga att du kör en sida i taget. Så istället för att köra benpress till exempel med båda benen, så kör du ett ben i taget. Och här är grejen att undermedvetet så vill man alltid på automatik starta med den starka sidan eller det starka benet eller den starka armen. Det är här det blir fel. Kör så mycket unilateralt du kan, det vill säga att du kör med hantlar eller du kör med en sida i taget, om det är maskiner och så här. Kör så lite stång som möjligt för en period. Och börja alltid med den svaga, sämst utvecklade sidan. Och så gör du så mycket du kan där. Och sen, låt säga du, vi kör benpress. Vi är på 100 kilo. Vi gör med, jag har också ett svagt vänsterben. Det är liksom inte lika stort. Börja med vänsterben. Och så gör vi 11 repetitioner. Det är max vi klarar. Och sen så gör du bara 11 på höger. Även om du kommer till 11, du känner som jag kan göra 20 med höger ben. Nej, gör inte det. Låt alltid det svaga benet sätta ribban för hur mycket du gör. Det tar emot mentalt. Det är jättekonstig känsla att känna att man ger allt på ena sidan och inte på andra. Men det är vad som på sikt kan jämna ut det. Men sen så ska man också ha med sig att det är svårt att bygga det helt symmetriskt om man har ojämna stora kroppshalvor. Och de flesta har det. Det är mer regel än undantag. Så att jag var själv där. Jag mådde ganska dåligt över det inför mina tävlingar. Fan, mitt vänstra ben är mindre, min vänstra axel är mindre. Det är så för de flesta. Ofta är det bara man själv som tänker på det. Och det är svårt att jämna ut, framförallt om du har en idrottsbakgrund. Så jag sagt, det blir nästan aldrig 100. Det kan bli bättre, och det blir ofta bättre. Men du får göra så här då, låta den starka sidan stå åt sidan. Helt enkelt, och aldrig göra mer med den svaga fixar. Då kan man jämna ut det ganska hyggligt. Fråga 9. Hur fördelar man bäst en måltid av kolhydrater, protein och fett i procent enligt dig, från e.vind? Och det här är lite en fråga som, hur långt är ett snöre? För ska vi dela upp det här, så är det liksom, i vilket syfte äter vi? Ska vi gå upp i vikt? Ska vi gå ner i vikt? Ska vi stå still i vikt? När under dygnet tränar vi? Om vi leker med tanken att vi tränar på eftermiddagen, så kommer liksom inte första måltiden ha samma makrofördelning som den måltiden vi äter innan och efter träning har. Och låt säga vi tränar på morgonen efter en måltid, så kommer frukosten ha annorlunda än vad ditt tredje, fjärde, femte mål har till exempel. Så det beror helt och hållet på i vilket syfte du äter och när under dagen du tränar och vilken måltid du då äter i förhållande till när du tränar. Är det din, låt säga du tränar tidigt och du äter din fjärde måltid efter träning sent på dagen, den kommer att se helt annorlunda ut än den du äter direkt efter ditt pass. För att det är så man planerar näringstiming. Det är därför som vi var inne på i förra avsnittet, och det var inte alls för att trycka ner de som har de här receptuppläggen, men det är också där, om man gör de här jävla one-click meal plans som bara kräver ett klick från en coach. Jag har dem också i mitt system. Jag har visat vissa av mina klienter spelat in en film för att de undrar om de kan få det. Och absolut, jag kan filma när jag gör det, så vet du hur bra det är. Och så skickar jag iväg en print screen eller print film på det. Men där fyller bara coacherna i. Okej, jag vill ha de här makrosen till min klient. Då så här, 33, 33, 33, så är vi bara för enkelt. Och så klickar du bara på create meal plan. Så går den in och skapar ett datorupplägg från recept. Därför är de uppläggen inte alls bra för näringstiming. För att de måltiderna ser exakt likadana ut. Och om man tror att kroppen behöver exakt samma näring efter träning som du behöver precis innan du går och lägger dig, eller de behöver direkt när du går upp som innan träning, då leker du bara med kalorier. Och du optimerar ingenting annat än kalorier. Så att det är helt omöjligt att svara på utan att veta vad syftet är, vilken fettprocent du har, när under dagen du äter det i förhållande till när du tränar. Jättetråkigt svar, men det är inte så enkelt att jag bara kan säga här att du ska ha 40% protein, 40% kolhydrat och 20% fett. Den som säger så ska ni akta er för det är en generalist. Det är ingen specialist. Vi har otroligt många generalister i den här branschen. Få är specialister. Och en specialist kan aldrig sitta och säga att exakt så här är det för alla, alla tider på dygnet, oavsett målsättning. Så ta det med er, bli lite mer kritiska när ni ser de här uppläggen. Och ifrågasätt. Okej, kan jag äta det här efter träning också? Spelar det ingen roll? Ska jag ha det här tänket efter träning? Det är jättemånga, de är som jag sa för avsnittet, varför jag aldrig pratar om det, men det är också för att det är ingen annan som har kommit underfund med det. Inte många i Sverige i alla fall. Vad du äter innan och efter träning ska vara helt olika än vad du äter över tid på dygnet. Så att, ska du ha ett bättre svar på frågan, för att specificera den bättre nästa Q&A. Och tionde och sista frågan från erik.karlsson_. Hur mycket protein siktar du på per dag? Egentligen, det låter dumt för ingen ska ta efter det här rådet, men jag äter bara så mycket jag behöver för att bli mätt. Jag äter nästan uteslutande protein. Nej, fett såklart. Jag äter mest kött och ägg. Det är liksom protein och fett. Sen äter lite kolhydrater kring träning och då äter jag lite mindre fett. Men jag har inget exakt nummer. Jag ser bara till att bli mätt. Äter du bara så du blir mätt på protein så kommer du alltid hålla dig i bra form. Men jag har faktiskt, kan tisa lite. Vi kan leka med tanken att eventuellt, kanske kring månadsskiftet, man vet inte vad som händer, men det kan vara så här att jag har anställt en kille för att göra YouTube. Och det kan vara så att vi har spelat in rätt många episoder redan till YouTube och det kommer droppas. Och då skulle man kunna leka med tanken att ett av de klippen som kommer är hur jag äter på en dag. Då är det också hur jag lagar min mat. Ni får lära er hur man gör kyckling utan att det blir tårt. Hur jag gör alla mina äggrätter. Vi hör Maja också kommentera att jag har en osund relation till ägg. Så det kommer. Det är så här, det kommer komma YouTube i månadsskiftet. Och ett av de avsnitten vi spelade in är precis vad jag äter på en dag. Och där går jag igenom precis vad jag äter. Och det är helt random. Och den dagen borde ingen ta efter utan att veta mer om kroppen. Men det är väldigt mycket protein. Jag skulle tro att kanske jag äter 500 gram på dag. Det brukar, när jag räknar, när vi spelar in det här avsnittet, så lör runt 100 gram protein per måltid. Jag tror jag fick ge mig 5 mål den dag. Så att, också ett diffust svar. Men någonstans 400-500 gram. Väldigt, väldigt mycket mer än många andra förespråkar. Men så är det. Och jag skulle inte gjort det om jag inte trodde på det. Inte efter 10-15 år i den här branschen var ganska övertygad om att det är rätt väg att gå. Så med det sagt, där rundar vi av 10 frågor från Instagram. Hoppas några av er som ställer frågorna hör dem här också. Så med det sagt så vill jag passa på också att önska alla er kära följare en trevlig midsommar. Nu ska jag packa iväg på sista mötet. Sen ska jag sätta mig i en bilresa till Skavsta flygplats och ta mig hemåt. Men stort tack igen för att ni lyssnade. Jag uppskattar jättemycket. Uppskattar att så många gick in och gav den här podcasten 5 stjärnor sist jag sa det. Har du redan inte gjort det, gör det jättegärna. För att ju mer stjärnor den får, ju mer kommer den spridas, ju fler människor kan jag hjälpa. Och det är mitt stora mål. Så att vill du se till att andra också blir hälsosamma, gå in och ge min podcast 5 stjärnor så den dyker upp under näsan för fler på skärmen, så fler hittar den och fler kan bli hjälpta. Tusen tack. Och that's it för detta avsnittet. Jag hoppas du gillade det och fick med dig nya insikter som kan gynna dig i din träning. Om du gillar vad jag gör och du känner att tiden du lyssnat var väl spenderad, så gå in på iTunes, ge denna podcast 5 stjärnor och dela den med minst en person du tycker borde höra den. Om du vill komma i kontakt med mig så gör du det enklast via Instagram på @jonathanfogelberg eller maila till mig på jonathan@coachef.se. Stort tack för att du lyssnade.